Både utredningen och polisen får skarp kritik. De kallar det för ett skolboksexempel på
en misslyckad utredning.
Varje år döms människor på felaktiga grunder. I podden Felaktigt dömd får du höra om utredningarna och rättegångarna där allt gick fel. Hör om fall som Thomas Quick, Kai Linna och Susanne Johnson i Felaktigt dömd.
Podplay.
Först hörs ett djupt muller. Sen två slag. Fartyget Ehimemaru skakar till som om hela havet håller på att öppnas under det. Kapten Isao Onishi rycker till. Ljudet är främmande, hotfullt och något han aldrig hört förut under alla sina år till sjöss. Han kastar blicken mot eleverna på däck. Tonåringar som är 15-17 år gamla. De har kommit hit för att lära sig om navigation och fisketeknik. Men nu famlar deras händer efter räcken. Någon faller. Flera av dem skriker. Motorerna dör och fartyget stannar upp. Men mullret från djupet finns kvar. Sen övergår det till ett skrapande som skär genom skrovet. Metall mot metall. Kapten Hisao kämpar för att hålla sig upprätt, men känner hur skeppet rycker till igen, som om något under ytan håller fast och försöker dra det neråt. Ingen förstår vad som hänt. Bara att något omöjligt just har inträffat. Och att detta inte längre är en vanlig dag till sjöss, utan det har förvandlats till en kamp på liv och död. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig, Tin Soneby, om kollisionen mellan Ehimemaru och USS Greenville. En olycka som orsakade en diplomatisk kris och krävde flera människoliv. Det är den 10 januari 2001. Fiskefartyget Ehimemaru har precis lämnat hamnen i Uwajima, en liten stad på Japans sydkust där havet alltid varit en del av människors liv. Fartyget är 58 meter långt och väger drygt 700 ton och är mer än bara ett skepp. Det är en flytande skola byggd för att fostra nästa generation fiskare från Uwajima. Ombord på resan finns 35 personer. 13 elever i 15-17 års åldern, 2 lärare och en besättning på 20 man. En av dem är kapten Hisao Onishi. En rutinerad sjöman med decennier av erfarenhet i ryggen. Hans ansvar är att styra skeppet och ta hand om eleverna. Många av dem är på sin allra första långresa till havs. För ungdomarna är detta mer än en utbildning. Det är deras livs stora äventyr. Under den 74 dagar långa resan ska de lära sig om långrevsfiske, navigation och oceanografi. På däck doftar det av salt och diesel, och bland besättningen pratar man om hemstaden och om familjerna som precis vinkade hej då när de lämnade Japan. Många av eleverna är stolta över stadens tradition och vill bli som sina föräldrar och förfäder. Andra ser resan som en chans att lära sig om något större. Ett sätt att komma ut i världen, långt bort från den lilla staden vid kusten. Den 8 februari, ungefär en månad efter att de lämnat Iwo Jima, når de Honolulu på Hawaii. För många av eleverna är det första gången de är i ett annat land. De lägger till i hamnen men blir inte kvar länge. Redan dagen efter styr de ut igen, nu mot fiskebankar 300 sjömil söder om ön Oahu. Där väntar nästa steg i deras utbildning och eleverna är förväntansfulla. Samtidigt som Ehime Maru seglar söderut förbereder sig den amerikanska ubåten USS Greenville för sin egen avfärd. Den är allt som fiskefartyget Ehime Maru inte är. En amerikansk attackubåt byggd för att bära kärnvapen, smyga fram under vatten och slå till utan förvarning. Ombord finns 110 officerare och besättningsmän, men också 16 civila gäster, affärsmän, deras partners och en journalist. De är alla inbjudna som en del av amerikanska flottans PR-initiativ för att visa ubåtens styrka och knyta band till inflytelserika personer. Kaptenen ombord är Scott Waddle, en man som är van vid den här typen av visningar. Han vet vad som imponerar, nämligen en dramatisk manöver som kallas emergency blow. När ubåten skjuts upp mot ytan i en brant vinkel som en projektil. Manövern kommer bli som en uppvisning och förhoppningsvis imponera på gästerna ombord. Men redan från start finns det problem. En av ubåtens viktigaste sonarskärmar, den som ger en tydlig överblick över vad som finns i närheten av ubåten, är trasig. Utan den blir navigeringen svårare, nästan som att köra i dimma med en sprucken vindruta. Trots det bestämmer sig kapten Waddle för att fortsätta eftersom han inte vill förlora tid. Han skulle kunna göra manövern i sömnen och ser ingen anledning att ställa in. Medan kapten Waddle och besättningen går igenom tidsschemat serveras gästerna lunch. Efter maten samlas de tätt i kontrollrummet, redo för showen. Ingen av dem anar att minuterna som ska följa ska bli början på en av de mest ödesdigra dagarna i deras liv. Söder om Oahu glider Ehime Maru fram genom vågorna. Kursen är satt mot fiskebankarna längre söderut, där eleverna ska fortsätta sin träning i långrevsfiske. På bryggan står kapten Hisao och ser havet ligga stilla, medan lärarna nere i maskinrummet går igenom dagens moment för eleverna. Det är en dag som alla andra. Ännu en lektion på havet. Men under ytan rör sig något stort som är på väg rakt mot dem. Djupt under havsytan tar sig den amerikanska ubåten USS Greenville fram genom vattnet. I kontrollrummet står kapten Waddle, självsäker men rastlös. Han har fått rapporter om att det finns flera fartyg i området. Inga anses ligga nära nog för att vara ett hinder. Ett av dem är Ehime Maru. På pappret ska hon ligga på tryggt avstånd. Men som bekant är ubåtens sonarskärm inte att lita på. Gästerna trängs runt kapten Waddle. De har nu bjudits in i kontrollrummet där hela väggarna är täckta av spakar, displayer och kontrollpaneler. En miljö som kräver åratals utbildning för att förstå och bemästra. något som snart ska sättas åt sidan med katastrofala följder. Tre av gästerna står uppe vid periskopet. Andra har pressat sig fram mot stationen som styr ubåtens torpeder och robotar. För besättningen blir det trångt och de har svårt att röra sig som de brukar. Deras rutiner störs, men ingen säger emot eftersom gästerna är hedersinbjudna. En tekniker påpekar att de nog behöver mer tid att köra sonar och kolla klart i periskopet. Kapten Waddle blir irriterad och avfärdar det snabbt. Han vill visa upp ubåten nu. Att vänta är inget alternativ. Så börjar uppvisningen. Waddle ger klartecken för manövern Emergency Deep, Emergency Blow. Det betyder först ett störtdyk rakt ner i djupet så snabbt som möjligt. Nästan som om ubåten kastar sig bort från ytan. Sen kommer motsatsen. En dramatisk uppstigning. Genom att trycka in luft i ballasttankarna pressas vattnet ut och ubåten skjuts uppåt med full kraft som en projektil upp ur mörkret. Ubåten kastar sig alltså först neråt, djupt, nästan våldsamt. Sen girar den tvärt, fram och tillbaka. Vattnet pressas mot skrovet, trycker, knakar, vrider. Inne i kontrollrummet jublar gästerna av förtjusning, som om det vore en berg- och dalbana. För besättningen är det en annan känsla. Det är vardag, men också risk. De vet vad ett enda litet misstag kan innebära. När det är dags för den sista manövern, alltså uppstigningen, gör kapten Waddle något ovanligt. Han bjuder in gästerna att själva vara en del av uppvisningen. En gäst sätter sig i styrmannens stol med händerna på reglagen. En annan får ta plats vid spakarna som styr tryckluften. Besättningen ser spänt på. Manövrar som vanligtvis kräver disciplin och precision lämnas nu till främlingar. Främlingar som inte kan någonting om att styra en ubåt. Spakarna dras. Luft pressas in i ballasttankarna och ubåten Greenville skjuts uppåt genom djupet. Gästerna jublar när de känner kraften som trycker dem bakåt i stolarna och rummet fylls av skratt. Men ovanför finns något de inte sett. Periskopsökningen visade tidigare ett tomt hav, men nu väntar något annat. Något som dykt upp utan förvarning. Plötsligt kommer en fruktansvärd stöt. En smäll genom metall, som om hela ubåten slagits av en stor hammare. Sen en till. Sekunder senare bryter ubåten Greenvilles massiva skrov ytan rakt under fartyget Ehimemaru. På däck kastas människor åt alla håll. Skrovet skakar, däcket lutar brant och det som nyss varit en trygg plattform för eleverna förvandlas till en lutande, svajande fälla. Verktyg och möbler far genom luften. Någon ramlar handlöst, en annan slår i relingen. Skrik blandas med ljudet av metall som brister. Ehimemarus kapten Hisao klamrar sig fast vid bryggan. Han försöker ge order, men hans röst försvinner i dånet. Ingen hör honom längre. Vattnet tränger in i skeppet, inte sakta som en stigande flod, utan som en explosion. Maskinrummet fylls på ett ögonblick. Pumpar och motorer dränks och männen där nere hinner knappt reagera innan mörkret och trycket omfamnar dem. Eleverna på däck grips av panik. Några sträcker sig efter räcken, men metallen är för hal och glider snart ur deras händer. Andra kastas ner i korridorer som på ett ögonblick förvandlas till branta stup. Klassrum, sovhytter, allt blir till fallgropar. Lärarnas rop blandas med elevernas skrik. Det som nyss varit en flytande skola, fylld av framtidsdrömmar och rutiner, har på några sekunder blivit en labyrint av metall som fylls med vatten. På däck är kampen lika desperat. Vågorna slår skoningslöst över relingen, drar med sig människor och spolar andra över bord. Några hinner kasta sig i havet. Andra spärras in av bråte som blockerar vägen. Varje sekund är en kamp på liv och död. Någon får tag i en livboj. En annan i en bräda som slitits loss. Men många hinner inte det. De försvinner i virvlarna, uppslukade av en kraft de aldrig kunnat föreställa sig. Det går snabbt upp för kapten Hisao att skeppet inte kan räddas. Han ser sina elever slungas förbi, deras ansikten förvridna av rädsla. Han försöker samla sig, men vattnet tar honom. En våg kastar honom över relingen ner i det öppna havet. Saltvattnet sticker i halsen. Dieseloljan från fartygets bränsletankar kliver fast mot huden. Men han sparkar och kämpar för att hålla sig flytande. Runt honom slåss eleverna för sina liv. Händerna griper efter allt som flyter. En lina, en planka, en bit av relingen. Vattnet pressar ner dem, men de vägrar släppa taget. På ytan breder oljan ut sig. Svart och klibbig blandas den med skummet från vågorna och doften av diesel fyller luften. Bland det flytande bråtet, i en kaotisk värld av skrik, bränsle och saltvatten, kämpar de överlevande. Kapten Hisao flyter bland dem. Skakig och genomdränkt mitt ute på havet ser han sitt skepp resa sig på aktern, luta allt brantare och försvinna ner i djupet. Samtidigt, i ubåten Greenvilles kontrollrum, är stämningen en annan. Först är jublet högt. Gästerna tjuter av glädje efter att ha känt ubåten fara uppåt genom vattnet. Allt var precis som kapten Waddle lovat. Men jublet tystnar snabbt. För snart hörs ett dån och två slag som skär genom stålet. Sen skakar hela ubåten till. Flera tappar balansen, slår i paneler och väggar. Först är det tyst. Sen börjar sirenerna tjuta. Röster ropar över varandra. Order blandas med frågor. Ingen förstår vad som just hänt. Kapten Scott Waddle reser sig långsamt. Hans ansikte fyllt av skräck. Vad fan var det? Ropar han. Ubåten planar ut. Allt är stilla nu, men ingen i kontrollrummet är lugn. Fingrar flyger över instrumenten och lamporna blinkar. Periskopet hissas upp och kapten Waddle trycker ögat mot siktet. Där ser han det ingen vill se. Ett fartyg som kastats på sidan, aktern rest ur vattnet. Människor som slungas över däck och faller i havet. Ett skepp som håller på att gå under, inte i en övning, inte i ett krig, utan under en uppvisning. Han släpper taget om periskopet, men bilden sitter fast på hans näthinna. Alla i rummet förstår nu att något fruktansvärt har hänt. På mindre än 10 minuter är Ehimemaru borta. Kvar på ytan finns bara bråte, skum, olja och människor som fortfarande kämpar för sina liv. Kapten Waddles första instinkt är att larma och försöka rädda så många som möjligt. Han beordrar att en nödsignal skickas ut och snart går meddelandet fram till kustbevakningen att de måste ta sig till platsen nu. För Greenville är inte byggd för att rädda människor. Ubåtens däck ligger för lågt i vattnet. Vågorna slår över och varje försök att öppna luckorna riskerar att välta de livflottar som börjat driva runt på ytan. Kapten Waddle inser den brutala sanningen. Hans fartyg, som just orsakat tragedin, är samtidigt maktlöst att göra något åt den. Han ger orden att hålla avstånd och vänta in hjälp. En order som sitter långt inne, men som tyvärr är nödvändig. Det går sakta upp för honom att det här ögonblicket kommer att förfölja honom resten av livet. Ingen rapport, ingen förklaring, inget försvar kommer att kunna sudda ut det han ser framför sig. Snart syns de första helikoptrarna i horisonten. Nu dånar över havet. Vinden piskar upp vågor som sprider bränslet ännu mer. Sökljusen sveper över olja vattnet och letar febrilt efter kroppar och livbojar. Varje sekund räknas. Strax därefter når räddningsbåtarna fram. Livräddarna sträcker sig ner i vattnet och drar upp oljiga, skakande kroppar samtidigt som de försöker skilja skum från ansikten och ropa till dem som ännu kämpar för att hålla sig flytande. Vissa är medvetslösa. Andra klamrar sig fast vid bråte som om livet hänger på just den plankan eller det repet. På några minuter fylls flottarna med människor som bara timmar tidigare satt i fartygets matsal och pratade om framtiden och skrattade med sina klasskamrater. Nu är de tysta, insvepta i filtar, med tomma, chockade blickar. I en av flottarna sitter kapten Hisao. Saltet bränner i ögonen och händerna skakar. Han är en av totalt 26 personer som räddas. Men 9 saknas fortfarande. 4 tonårspojkar, 2 lärare och 3 från den erfarna besättningen. Samma kväll kablar medier världen över ut bilderna. En japansk fiskeskola, krossad av en amerikansk kärnvapenubåt under en PR-övning, där civila gäster fick sitta vid spakarna. Rubrikerna blir hårda. En olycka, men också en skandal. När nyheten når Japan blir reaktionerna först chock, sen vrede. I Uwajima samlas föräldrar i stilla tystnad. Några gråter öppet, andra stirrar tomt, oförmögna att förstå vad som hänt. För bara ett par veckor sedan såg de sina barn kliva ombord på fiskefartyget för att lära sig havets yrke. Nu får de beskedet att deras söner kanske aldrig kommer hem. Och deras familjer kommer aldrig vara hela igen. Den japanska regeringen kräver svar. Hur kunde civila tillåtas styra en amerikansk ubåt under en manöver som alla visste var riskfylld? Varför följdes inte rutinerna? Och varför var det just ungdomar från en fiskeskola som fick betala priset? Premiärministern kontaktar Washington direkt och tonläget är spänt. Det hela utvecklas snabbt till en diplomatisk kris. I Washington växer oron. Förhållandet till Japan är redan skört, särskilt kring USA:s militära närvaro i Stilla havet. Nu riskerar allt att brista. Amerikanska myndigheter lovar en fullständig utredning, men i Japan räcker det inte. För att dämpa krisen skickar USA:s vice marinchef en särskild delegation till Japan. Officiella ursäkter framförs och president George W. Bush uttrycker personligen sin sorg. Men för familjerna i Iwo Jima känns orden tomma. Att en stormakt ber om ursäkt förändrar inte att 9 människor är borta för alltid. USA:s ambassad i Tokyo möts av protester. Demonstranter håller plakat med orden "Våra barn, ert ansvar". På japansk TV talas det om amerikansk arrogans, om en brist på respekt för japanska liv. Olyckan har utvecklats till ett test för relationen mellan de två länderna. Kapten Hisao Onishi återvänder hem, tyngd av skuld. Föräldrar ser på honom som den man som borde ha skyddat deras barn. Han kan inte säga något som lindrar. Han böjer huvudet, tar emot deras sorg och deras vrede. Inom honom växer en övertygelse att det var hans plikt att föra hem alla säkert. Något han misslyckades med. Kapten Scott Waddle möter en annan prövning. Han kallas inför militärdomstol där hans beslut granskas i detalj. Den förkortade sonartiden, den ofullständiga periskopskanningen, beslutet att låta civila sköta reglagen. Allt pekar mot honom, men han undgår åtal. Samtidigt är hans karriär över. Han får lämna flottan i förtid, straffad inom organisationen, men utan att ställas inför militärdomstol. Hans karriär är över och han vet att han får leva med att familjerna i Japan ser honom som ansvarig för 9 liv. Händelsen lämnar efter sig ett öppet sår mellan de två länderna. I Japan blir namnen på de 9 saknade en del av det kollektiva minnet. 4 17-åriga elever, 2 lärare och 3 besättningsmän. För deras familjer finns inget avslut så länge kropparna inte återfinns. I oktober 2001 gör USA något som nästan aldrig gjorts tidigare. Ehimemaru lyfts från 600 meters djup och flyttas till grundare vatten utanför Oahu i Hawaii för att kroppar ska kunna återfinnas. Det blir en av de mest omfattande bärgningsoperationerna i USA:s marina historia. En gest av respekt mot Japan. Amerikanska dykare och japanska experter arbetar sida vid sida. 8 kroppar hittas och förs hem. Men en elev saknas fortfarande. Havet behåller honom för alltid. För USA blir lyftet en symbolisk gest, ett försök till avslut. I officiella tal framhålls bärgningsoperationerna som respekt för Japan och för de döda. Men i den lilla staden Uwajima lever sorgen kvar. Föräldrarna säger, det finns inget USA kan göra, förutom att ge oss våra barn tillbaka. Varje år, samma datum, läses namnen upp i Uwajima. På skolans väggar hänger fotografier av de förlorade eleverna som aldrig fick växa upp. Efter katastrofen skärper USAs flotta reglerna för civila gäster i marinen. Aldrig mer ska obehöriga tillåtas hantera reglagen under riskfyllda manövrar. I manualer och utbildningar används Ehimemaru som ett varnande exempel. Ett bevis på vad som kan hända när rutiner offras för att imponera. I Japan förblir det ett ärr som aldrig läker. Du har lyssnat på Kodkatastrof om kollisionen mellan Ehimemaru och USS Greenville med mig, Tin Soneby. Research och manus av Mohamed El-Abed och redaktör Alex Häger. Kodkatastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av